Man sa att den som firar sabbaten, den kan inte vara en del av kyrkan. Den som äter judarnas matzabröd, alltså deras brödet de äter på påskmåltiden, den kan inte vara kristen. Den som gör det här, den som äter kosher, alltså följer judarnas matregler, kan inte vara kristen. Och så vidare och så vidare. Men stopp lite grann. Gjorde inte Jesus alla de här sakerna? Jo. Gjorde inte Petrus alla de här sakerna? Jo. Gjorde inte Paulus alla de här sakerna? Jo. Gjorde inte alla apostlarna de här sakerna? Absolut. De tog aldrig avstånd från sin judiska identitet. Men de var generösa gentemot oss hedningarna och sa, ni får också vara med. Ni behöver inte leva som judar. Ni kan ta emot Jesus som Messias. Ni kan bekänna Jesus som Herre, som Caesar. Och ni kan låta döpa er och på det sättet inympas in i det sanna olivträdet. Och bli som, ni kan få del av Abrahams välsignelse. Ni kan få del av löftena Gud har gett till sitt folk ända sedan Abraham och framåt. Ni får del av allt detta bara genom att tro på Jesus. För genom Abrahams avkomma skulle alla jordens folk bli välsignade. Vi är välsignade tack vare judarnas uthållighet, trofasthet. Och i 2000 år så kämpade judarna för att hålla kvar vid tron på Javé, Jovh, Jehova, Bibelns Gud. Jag är den jag säger att jag är, eller jag är den jag är, presenterar Gud sig som till Mose. Judarna, de beblandar sig inte med andra folk. De skriver ner lagen, de skriver ner skrifterna. Och genom dem så kommer till slut Messias. I 2000 år höll de ut. Och tappar inte tron, tappar inte bort liksom lagen, tappar inte bort relationen med Gud. Visst, de begick massa fel. Du kan bara läsa kungaböckerna. Den kungen gjorde det ena som var värre än det tredje. Men i allt detta så fanns det en grupp av judarna som höll kvar vid tron. Och till slut så var tiden inne för Jesus att födas. Och genom hans död på korset och uppståndelse på den tredje dagen så kunde detta bli tillgängliggjort för hela jordens folk. Då tittar vi på våra 2000 år som kristna. Vad har vi gjort mot judarna? Vi har gjort så fruktansvärda saker och det kan du höra mycket om i den här podden. Och jag personligen känner faktiskt, jag känner en skuld över hur kyrkan och kristna har behandlat judar. Och därför så är inte min första sak jag säger till en jude, du tror väl på Jesus som Messias? Därför att det är förknippat med så mycket sår. Bara som korset. Vad betyder korset för en jude? Korståg, naturligtvis. Där man inte nöjde sig med att döda judar i det heliga landet. Utan på vägen dit så dödar man judar i hela Europa. För varför ska vi gå dit och slåss mot de otrogna medan vi låter dem bo här mitt ibland oss? Några av de värsta massakerna mot judar skedde just vid de tillfällena. I samband med de första korstågen. När man i Worms och runt om i Tyskland mördade mängder av judar. För att man var på väg till på korståg för att befria det heliga landet. Ifrån det som då, det var ju muslimer. Men judarna åkte med på köpet. Så därför känner jag att det jag vill göra mot judar, det är att jag vill stå upp för dem. Jag vill stå upp för Israel. Jag vill visa, jag vill bygga relationer med judar. Och jag tror att utifrån det så kanske det kan vara en droppe i havet mot försoning mellan kristna och judar. Som kanske kan bidra till att judar får lite enklare för att också upptäcka Jesus som sin Messias. Så det medmänskliga, jag kan prata hela kvällen om detta. Och det som är så märkligt med det här, nu har jag pratat lite om det kristna judehatet som har pågått ända sedan 100-talet in i våra dagar. Jag skulle vilja säga, du vet att 1964, så sent så ändrade katolska kyrkan sin syn på judarna och tog bort till exempel de här lärarna om att de var kristusmördare och så vidare. Och började normalisera relationen till judarna. 1964, andra Vatikankonciliet. Så länge dröjde det innan katolska kyrkan tog avstånd från delar av den här undervisningen. Men än idag så finns det ortodoxa patriarker. Jag läste något citat bara för något år sedan. Från en libanesisk patriark, jag minns inte vilken kyrka det var, men liksom en högt uppsatt kyrkoledare. Som ju sa med judarna, de förtjänar ju det, de har ju dödat Kristus. Så det där lever kvar. Och även bland kristna i Mellanöstern så finns det väldigt mycket av det här tänkesättet. Det lever kvar. Och därför är det inte bara muslimer som har ett agg gentemot Israel och judar, utan det finns bland många arabiska kristna också, vilket vi behöver förstå när vi möter dem som ju också har flyttat hit. Då. Men inte bara det kristna, utan judatet är på något sätt universellt. Och det är klart, som troende så tänker jag ju att det är någonting andligt. Det är kanske inte det du säger vid lunchbordet, men det är någonting, du kan säga det, hur kommer det sig att både nazister, kommunister, kristna, historiskt då, inte längre, tror jag inte, hoppas jag inte. Och nu även vänsterradikaler. Alla hatar judar. Och det var ju så sjukt här, vet ni, när de här propalestinska demonstrationerna härjade som värst i Stockholm på Sergels torg. Och där samlades islamister, vänsterradikaler och en liten bit bort så stod Nordiska motståndsrörelsen och viftade med flaggor och sjöng med. Även om inte de kanske gillade att de var där, så var de där för att de stöttade samma sak. From the river to the sea, Palestine will be free. Hela Israel ska bort. Så det är någonting här. Och i vår tid så har ju antisemitismen fått ett nytt ansikte, kan man säga. Och man brukar säga så här att idag, det är inte så populärt i Sverige att gå och säga att judar, de är minsann usla människor. Det är ju inte okej att säga så i Sverige idag, eller hur? Däremot Israel kan man säga nästan vad man vill om. Och Israel brukar man säga är den nya juden. Så det hat, det förakt, den bojkott, de liksom sanktioner, diskriminering som tidigare riktades mot judar, människorna, riktas idag i väldigt hög utsträckning mot Israel, landet. Men vadå, får man inte kritisera Israel? Självklart får man kritisera Israel. Man ska det. Det är ju en del av att återigen vara en demokrati, att man kan kritisera ett land. Men det finns tre sätt som man då, det finns flera sätt faktiskt hur detta också kan vara antisemitiskt. Judarna själva brukar tala om 3D-testet. Och då brukar man prata om att demonisering av Israel, det är antisemitiskt. Alltså där man utmålar Israel, alltså man demoniserar Israel. Inte bara kritiserar, utan man demoniserar. Och man säger att de är en apartheidstat. De begår folkmord. De är samma sak som nazisterna gjorde mot judarna, det gör judarna mot palestinierna. Det här är olika sätt att demonisera Israel. Där man smetar på de uttryck som till slut sätter sig. Och så demoniseras vad Israel gör. Och fråga gärna sig, men vadå, begår de inte folkmord? Vi tar det på frågestunden. Demonisering av Israel är antisemitiskt. Delegitimisering av Israel är antisemitiskt. Vad menar du med delegitimisering? Jo, alltså att man säger mer eller mindre att Israel har inte rätt att existera. Och tack och lov så är det inga politiska partier som säger detta. Det var en superstrong vänsterpartist som stod upp på en pro-palestinsk demonstration nyligen. Och så sa han bara det, att innan jag börjar med mitt tal så vill jag bara säga det, att Israel har rätt att existera. Står en vänsterpartist och säger på en, och buropen börjar höras. Och hon stod bara så ni vet, jag ställer inte upp på detta med att Israel inte får finnas. För det är det som har blossat upp sedan den 7 oktober. De ropen som hörs, den kritiken som framförs, som får bli viralt på TikTok, på Instagram, på Twitter eller X och allt vad det heter, är väldigt ofta att Israel inte ska få finnas längre. Det är inte en tvåstatslösning man är ute efter, man är ute efter en enstatslösning, ett Palestina. From the river to the sea, Palestine will be free. Och vad menar man med det? Jo, från vilken river? Jo, Jordanfloden. Till vilket se? Medelhavet. Vad ligger däremellan? Israel. Så det man säger, det man sjunger, det är att Israel ska bort. Och så säger man på universitet runt om i västvärlden, i USA, i Europa. Ja, men vadå? De kan väl bara åka tillbaka till de länderna de kom ifrån. Alla har ju andra pass, andra nationaliteter. Och det är ju för det första en horribel sak att säga. Men vad man kan fråga, vad ska de miljontals judar göra som 49 och framåt tvingades lämna arabvärlden för att de inte längre fick finnas kvar där. Du vet, judar hade bott i arabvärlden ända från första templets förstörelse. När förstördes det? 586 före Kristus. Du vet, då fördes ju judarna bort i fångenskap i Babylon, typ dagens Irak, Iran, de här områdena. Sen där, ja, men de återvände ju sen och byggde andra templet. Nej, en liten grupp återvände. Läs gärna Esra och Nehemja. Liten grupp. De hade bott där i 70 år eller 50 år. Det är klart, de har liksom, deras barn har fötts där, de har gift sig, de har köpt hus, de har byggt, liksom satt bo. Så det fanns mängder av judar i arabvärlden, i Nordafrika, ända fram till 48, 49. Och man brukar prata om att 750 000 araber tvingades lämna dagens Israel i samband med kriget. De palestinska flyktingarna som idag är någonstans 5-6 miljoner. Det var 750 000 som lämnade. Varför då? Nummer ett, för att deras muslimska ledare sa till dem, flytta på er så ska vi köra Israel i Medelhavet och sen kan ni flytta tillbaka. Det var det de sa. De arabiska ledarna, de muslimska, inte minst stormuftin Hash Amin al-Husseini, var en av de största liksom, islamska ledarna vid den här tiden. Han sa till dem, flytta på er, lämna era hem, så kommer våra arméer och köra de här lilla puttelandet ut i Medelhavet och sen kan ni flytta tillbaka. Många flyttade av den anledningen. Andra flyttade för att det var krig. Människor vill inte vara där det är krig. Det är väldigt naturligt. Vi ser det i Ukraina just nu. Är det krig så flyttar människor på sig för att man vill inte drabbas av det. Den sista anledningen var att de blev fördrivna, att de deltog i kriget mot Israel, och Israel såg att det här är en stad, det här är en by, det här är ett landområde, vi måste ha det här landområdet, annars kommer vi inte kunna säkra våra gränser. Och då så blev då vissa fördrivna av Israels arméer för att det var krig och för att Israel behövde vissa strategiska platser. Andra arabiska städer och byar deltog inte i kriget och de lät Israel vara, och det blev sedan arabiska byar, städer i Israel. Abu Ghosh är ett sånt ställe precis utanför, lite väster om Israel, som inte deltog i kriget och som inte fördrevs. Okej, min poäng var, det är brett resonemanget, men det var 750 000 araber som lämnade Israel i kriget. Vet ni hur många judar som tvingades lämna, som fördrevs från sina hem i Irak, i Syrien, i Jemen, i Egypten, i hela arabvärlden? 850 000. 850 000. Varför hör vi ingenting om de judiska flyktingarna som ska ha rätt att återvända till sina hem? Varför hör vi ingenting om det? Varför är det ingen som höjer sin röst för dem? Att de ska få återvända, att de ska få tillbaka sina släkthem och sina gårdar, liksom sina, där de har bott. Och de fick ju bara lämna, och deras ägodelar beslagstog det de inte kunde få med sig kanske på det sättet när de flydde då, eller lämnade, för att de fick inte vara kvar. Men de tog sig emot Israel och blev medborgare, fick samma skyldighet och rättigheter. Och de som säger, men de kan åka tillbaka till sina länder och andra pass. Tror du de är välkomna? Vet du vad, det arabiska land som idag har flest judar är Marocko. Där finns det lite drygt 2000. Du vet, i Jemen, där det fanns tiotusentals judar, finns det, jag tror det finns en jude som man känner till kvar. I Egypten, där det funnits judar, du vet, jag menar, Jesus och hans familj, de stack ju till Egypten för att komma undan Herodes, eller hur? Det är för att det fanns ju mängder av judar där. De åkte inte dit och fanns inga judar. Det funnits judar i Egypten hur länge som helst. Idag finns det tiotals judar kvar i hela Egypten. Syrien, inte en enda. Och så kan du fortsätta. Men de flyktingarna är inte så många som höjer sin röst för. Okej, det medmänskliga. Jag inser att tiden, den är emot mig. Det tredje skälet, som ju då är det enda skälet som jag vill lyfta fram här, som är enkom för den som har en tro, för den som är kristen, det är det bibliska naturligtvis. Och du kan få en mängd olika bibelord, men jag vill läsa ett bibelord för tids skull. Det är Romarbrevet 9, vers 4-5. Och Romarbrevet 9, 10 och 11 är helt avgörande när vi ska förstå våra relation till judar idag. Här är Paulus som undervisar församlingen i Rom. som bestod av till stora delar både judar och hedningar som då skulle samsas och fungera tillsammans i en församling. Och det är för övrigt det här som Paulus skriver om nästan alla sina brev. Den här liksom spänningen, hur ska vi förhålla oss, hur ska vi tänka, hur ska vi göra? Det var ju det som också behandlades i första apostlamötet i Apostlagärningarna 15 där de samlades. Okej, det är massa hedningar som kommer till tro. Hur ska vi göra nu? Ska de omskära sig? Ska de äta kosher? Ska de hålla sabbaten? Hur ska vi göra med alla hedningar som tar emot Jesus? Och så diskuterar man. Här säger Paulus här i alla fall om judarna. Romarbrevet 9:4-5. De är israeliter. De har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud välsignad i evighet. Amen. Här skriver Paulus i nytestamentlig tid om judarna. Och jag vill säga så här, det jag var inledde med. Du ska bara få ett par. Jag tror liksom att Guds löften, för att ofta höra, men vi lever inte efter lagen längre. Och liksom judarna, de följer bara lagen. Nej, lagen kom ju för att kunna liksom hålla fast vid löftena. Löftena kom före lagen. Förbunden kom före lagen. Guds förbund med Noah, Guds förbund med Abraham. Det kom ju hundratals år innan lagen. Och lagen kom ju för att de skulle kunna behålla relationen med Gud. Och också för att uppenbara att ingen människa kan bli rättfärdig genom egna gärningar. Utan vi behöver en frälsare. Vi behöver Jesus. Guds löften håller. De löften som gavs till Abraham och som gäller än idag. Det är liksom Guds löften håller. Guds löften gäller. Vi kan bara bläddra fram också. Du får ett till bibelord därifrån Romarbrevet 11, vers 1-2. Paulus, han fortsätter. Han säger, jag frågar nu. Har du Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Enough said. Jag behöver inte säga så mycket mer. Guds löften håller. Guds löften gäller. Det finns bibliska skäl att stötta Israel för den som är troende. Och jag tror att vi har en skyldighet också. Gentemot när jag beskriver vår relation till judarna historiskt. Så behöver vi steppa upp. Vi behöver make amends, säger man på engelska. Vi behöver liksom göra gott, så att säga. Kontra vi har gjort det. Det sista skälet jag vill ge. Det är det historiska. Och det är ju det jag... Det är min spik att slå på. Det är det jag tycker saknas väldigt ofta. En väldigt historielöshet. Kristna. De kan sin bibel, förhoppningsvis. Vi kanske ska testa det lite här sen. Vi kan vår bibel och vi kanske vet om att strax efter att Nya Testamentet liksom stängdes så förstördes templet år 70. Judarna förskingrades. 6 miljoner judar dog i förintelsen. Israel blev ett land igen och idag ockuperar de Palestina. Det är ungefär så min bild är av kristnas historieförankring i det här landet och området. Och det håller inte naturligtvis. Vi behöver lite mer kött på benen för att förstå. Och den som inte är kristen, så följer man media och så hör man, men Osloavtalet. Israel måste hedra Osloavtalet från 1993. Och som för övrigt bröts direkt efteråt av Yasser Arafat och de andra palestinska myndigheterna. Och därför knappast liksom... Och Israel började också bryta det, eftersom att Palestina inte höll sin del, så slutade Israel hålla sin del i alla meningar. Och de öppna frågor som fanns kunde aldrig slutföras, för att förhandlingarna fortsatte inte. Och trots det så behandlas ofta Osloavtalet som att det är liksom done deal, Israel måste hedra det. Och allt som är fel med Osloavtalet finns egentligen i själva namnet Osloavtalet. Som att liksom vi skandinaver ska bestämma hur det ska funka nere i Mellanöstern. Ja. Det är en annan femma, det kan vi återkomma till. Eller så säger man, vi måste återvända till 1967 års gränser. Israel måste ju tillbaka till 1967 års gränser. Men vet du vad, det började inte då heller. Ja, men Balfour-deklaration 1917, men det började inte då heller. Liksom, och så kan vi backa då bandet hela vägen tillbaka till Abraham för 4000 år sedan. Och som sagt, de första 2000 åren har du i Bibeln. de andra 2000 åren har i podden. Och det är därför som vi har gjort de här. Det är därför jag har gjort den här, för att vi vill visa, finns det en röd tråd från biblisk tid till modern tid? För den troende och för den som inte är troende, vad är det egentligen som ligger till grund för den här konflikten? Och du ska få upp en karta här. Vi har en kartbild, det är bara gröna bilder, den första kartbilden tror jag. Ja, du kan ta nästa. Den här bilden, är det någon som har sett den på sociala medier? Någon har delat? Och så ser man, men titta här. Titta här vad Israel har gjort. 1946 då var allt det gröna Palestina. 47 så ville FN dela. Och att det gröna skulle bli Palestina och det vita Israel. 1949-67 efter kriget då, det här första kriget 48-49. Då hade Israel vunnit och tagit ganska mycket mark. Och då hade ju Palestina blivit ännu mindre. Sen kom Osloavtalet. Och då är de gröna fläckarna där, det är alltså A-områden och B-områden. Det som skulle vara under palestinsk kontroll eller palestinsk polis och israelisk militär. Och så säger man, titta på Israel. Israel är ett hemskt land. De ockuperar Palestina, de har tagit över Palestina, de har drivit ut palestinierna. Det är bara det enda problemet att det här är ren historieförfalskning. Ren och skär historieförfalskning. Det finns ingenting som, eller ja, det som är sant är ju att, du kan ta nästa bild, om vi hinner inte gå in på, jag kan svara, du kan ställa vilken fråga du vill om de där kartorna, sen ska jag förklara. Men det här är en mer rättvis bild av vad det var. 46, vem hade kontroll då? Det var britter. Det var Storbritannien hade kontroll över området 46, ända från första världskriget. Och vet du vilka som hade innan dem då? Det var turkarna, ottomanerna. I 400 år var det under turkiskt styre. Så om det är någon vi ska lämna tillbaka det till så är det väl Turkiet i sådana fall. Erdogan var för övrigt ute och beklagade sig över att ottomanerna hade förlorat kontrollen över området för ett tag sedan. Men det är en annan femma. FNs plan 1947, det var så här att Israel skulle få det vita och araberna skulle få det gröna. Därför att ingen pratade om Palestina på den tiden. Det var det brittiska Palestinamandatet och de som bodde där fick palestinska pass, både judar och araber. Jerusalem Post, en av Israels största dagstidningar. Vet ni vad den hette? Ända fram till, jag tror det var 50- eller 60-talet. Den hette Palestine Post. Vet ni vad? Zionisterna, de som då liksom var med och grundade Israel 1947. Ett namnförslag som var på bordet för vad Israel skulle heta. Eller den nya judiska staten, vet du vad det var? Palestina. Det var alltså på bordet att judarna skulle kalla sig nya stat för Palestina. Men de sa så här att nej, förmodligen, det är inte otänkbart att araberna kommer vilja kalla sin stat Palestina. Så vi tar inte det namnet, vi tar Israel istället, det är vårt historiska namn så att säga. Men det som 47, om du tittar också, hela det vita, så allt det här spetsen ner, det är ju Negevöknen. Det är öken, det är skitmark. Alltså judarna fick i stort utsträckning superdålig mark. Men de sa ja, därför att de hade ingenting. Och de tackade ja, araberna sa nej. Och dagen efter att Israel förklarade krig, eller Israel förklarade sig som en nation, den 14 maj 1948, så förklarade alla de omkringliggande arabiska länderna krig mot Israel. För de trodde det är en lätt match, det är en nyfödd stat. Det är bara en massa nybyggare och massa överlevare från förintelsen. De har ingen armé. De har dåliga vapen. Det här är ingen match för våra liksom stora arméer här i våra kringliggande länder. Israel vann. Och så blir det så då som den tredje bilden visar. Och då vill jag att du ska komma ihåg det. Att från 49 till 67 så ockuperar Jordanien det som vi idag kallar Västbanken. De ockuperade olagligt. Därför att de hade tagit det under det här kriget mot Israel. Jordanien ockuperar Västbanken då. Och vad är Västbanken? Jo, det är Judeen och Samarien. Och Judeen och Samarien, ja men det är ju det bibliska Israel. I alla fall. Egypten ockuperar Gaza. Egypten ockuperar Gaza. Och sen då går det 19 år. Och Israel då, som ni ser, det är smalt. Det finns inget strategiskt djup, talar man om. Israel kan liksom inte göra lite som typ Ryssland, ni vet. Ryssland har ju de brända fältens taktik. När de hamnar i krig, då bränner de allt och så drar de sig längre och längre ända in i Sibirien liksom. De kan fortsätta hur länge de vill. Vi bara bränner allt. Vi bränner fälten, bränner städerna. Och anfallande arméer, de kommer dö av den ryska kylan så småningom. Israel har inte den möjligheten. Om de blir attackerade, då försvinner de. För det finns inget djup. Så att 67 så förklarar ju de kringläggande. Då är det ju 4 länder, tror jag, som går i krig mot Israel. Och de gör flera krigshandlingar. De blockerar Tiransundet, alltså ute i Röda havet. De tvingar FNs styrkor att lämna Sinai. Och de har en väldigt krigs... Liksom, de gör flera saker. Och Israel inser, om vi inte slår till först, då finns inte Israel längre. Det fanns alltså, man grävde skyttegravar och massgravar i Tel Aviv. För man trodde, nu dör vi. Nu finns vi inte längre. Det var känslan i Israel 1967. Men man attackerar. Och på 6 dagar så tar man alla de här, både så att säga Västbanken eller Judén Samarien, delar av Golanhöjden där Syrien brukar ligga och skjuta ner på nybyggarna runt Genesarets sjö. Man tar också Gaza och hela Sina i halvön. Det är en militär bedrift utan dess like. Och någonting som militärhistoriker studerar än idag. I Sverige, i dagstidningarna i Sverige, så står det efter att detta har skett då. Det här var i juni 1967. Svenska dagstidningar står det, Jerusalem är återförenat. Eftersom att Israel hade tagit kontroll över hela Jerusalem. Så att den här perioden så var det en väldigt positiv inställning till Israel i väst. Ända från 48 till 67 var det positivt. Det vänder efter 67. Och det är därefter också som den palestinska identiteten växer sig starkare och starkare. Man börjar inte längre kalla sig araber, utan man börjar kalla sig för palestinier. För att man ville ha ett claim på det här landet. Och så är det så då fram till Osloavtalet att allt det här är under israelisk kontroll. Och de palestinier som finns då, det bor i flyktingläger och det är liksom, vi vill inte gå in på allt detta. Sen kommer Osloavtalet. Och det är första gången då som palestinierna, araberna, säger ja till någonting. Efter 67, Israel tänkte att vi ska snart ta en paus, tycker Patrik. Det ska vi göra. Jag ska bara avsluta de här bilderna här. Det kan ju ta hur lång tid som helst i och för sig. Men jag ska bara säga så här. Ja, i alla fall, det sista du ser där, det är de gröna plättarna. Det är då palestinska områden. A-områden kallas det. A-områden, palestinsk kontroll. B-områden, palestinsk och israelisk. C-områden, israelisk kontroll. C-områden är primärt de områdena där Israel bygger de så kallade bosättningarna. Det är primärt på C-områden som är under israelisk kontroll enligt Osloavtalet. Men det är en sak, det får vi ta sen. Så det är lite en annan bild, va, än det andra som målades här. Så att det finns historiska skäl, och Palestina, det här landområdet, jag ska säga det till sist bara, det här landområdet, när det har varit självständigt så har det hetat Israel. När det inte har varit självständigt, eller när det inte har hetat Israel, så har det varit en del av ett större imperie. Ottomanska imperiet, brittiska imperiet, och massa muslimska kalifat, romerska imperiet, grekiska imperiet, persiska imperiet, babylonska imperiet. Det har aldrig varit självständigt förutom när det hetat Israel. Och Palestina kommer ifrån Filistén. Det är samma ord. P och F är samma bokstav.